Jag undrar om Johannes döparen förstod vad han sa när han pekade på Jesus och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. För Johannes visste mycket saker. Han visste vem han själv var. Och han visste vem som skulle komma efter honom. Och när han stod och döpte vid Jordan så sa han: det är inte jag som varken är Elia, jag är inte profeten och jag är inte Messias. Och när de kommer till honom i Johannes 1 och 26 så svarar Johannes de som kommer för att ställa honom mot väggen om vem han är. Så säger han så här: Johannes svarade dem: jag döper i vatten, men mitt bland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Och lite längre ner så står det att i 35. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem: vad söker ni? De svarade: rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem: kom och se. Johannes visste vem han var. Och han visste vem Jesus var. Så pass att han kan sända sina egna lärjungar att följa efter den här nya mannen. Att följa efter rabbinen. Mannen vars sandaler han inte är värdig att lossa på hans rem. Men jag undrar fortfarande om vad han förstod vad han sa när han pekade på Jesus och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Om han förstod att Jesus seger över döden skulle se ut som en förlust. Jag kan inte förmå mig att tro att Johannes visste att Jesus skulle pryglas, hånas, bespottas. Att han skulle få 40 piskrapp minus 1. Att piskan de använde skulle ha spik och glassplitter knutet på ändarna som rispade och slet i hans kropp. Att han skulle krönas med en krona av törne och att taggarna skulle borra sig in i hans skalp. Han skulle kläs i en purpurröd mantel medan soldaterna ropade: var hälsad judarnas konung. Att hans misshandlade kropp knappt skulle orka gå hela vägen till korsfästelsen. Att hans kors skulle bäras av en annan en bit på vägen. Att där vid korset skulle de ta av honom hans kläder och han skulle hängas upp på ett kors, naken och blodig. Hans sårade kropp skulle läggas tätt mot det obearbetade träet av korsets stam. Hans händer genomborras av 15 centimeter långa spikar och hans fötter lika så, fast med en 30 centimeter spik som gick igenom båda fötterna. När korset höjs skulle människor som gick förbi kunna bespotta honom som den förbrytare som de trodde att han var, eftersom han förtjänade en död så hemsk som korsfästelse. Där skulle han som alla andra som korsfästs kvävas till döds, långsamt och smärtsamt. För det enda som höll upp honom var spikarna i händer och fötter. Och han skulle trycka sig upp med sina fötter mot spiken för att få ett andetag. För att sedan sjunka ihop av smärtan. Om och om igen. Tills livet tog slut. Se, Guds lam. Som tar bort världens synd. Den morgonen, den fredagmorgonen, försökte Pilatus, som hade fått Jesus släpad in till sig i sitt palats, få Jesus att berätta vem han var. Men Jesus teg. Pilatus försökte förstå varför judarna ville korsfästa honom. Men raseriet var för högljutt. När Pilatus kliver fram med Jesus inför judarna i Lukas 23. Och från 13. Pilatus sammankallade översteprästerna och rådsherrarna och folket och sa till dem: ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förvillar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för. Det gjorde inte Herodes heller, och därför sände han honom tillbaka till oss. Ni ser att han inte har gjort något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Då skrek hela hopen: bort med honom! Låt oss få Barabbas fri! Barabbas var fängslad för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, för han ville släppa Jesus. Men de ropade: korsfäst, korsfäst honom! För tredje gången sa han till dem: vad har han gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför ska jag prygla honom och sedan släppa honom. Men de pressade honom med höga rop och krävde att Jesus skulle få korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att det fick bli som de krävde. Han släppte den som var fängslad för upplopp och mord. Men den som de ville ha, men utlämnade Jesus åt deras vilja. Guds folk förkastar rättfärdigheten själv och behandlar honom som en rövare, för att behandla rövaren som en rättfärdig. Så var det då, och så är det än idag. Och som Jesus säger till översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste när de griper honom i Getsemane kvällen innan, i Lukas 22, 52-53. Så säger han så här: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Nu låter Jesus Kristus mörkrets makt råda över honom. Genom våld och dom blev han borttagen. Han lägger sig själv i sina fienders händer för att göra sin faders vilja. I allt detta kaos öppnade Jesus inte sin mun. Han är som ett lamm som förs bort för att slaktas. Se, Guds lamm som tar bort världens synd. Då för 3 år sedan lämnade lärjungarna allt för att följa Jesus. Bara för att få se var han bor. För att få vandra med honom, leva nära honom. Folk flockades kring honom och hans undervisning. Han sades ha mer auktoritet än alla de religiösa ledarna. Han helade de sjuka och gav mat åt dem när de blev hungriga. Han talade om ett nytt rike och folket sa: kan det vara Mose? Kan det vara profeten? Eller kanske, bara kanske, Messias? Nu hänger Jesus på ett kors, ensam och övergiven av sina följare och bara en lärjunge och några kvinnor, inklusive hans egen mor, står där vid korset. Och de folkmassorna som bara för några dagar sedan ropade hans välkomnande, ropade Hosianna. Välkomnade honom så som man välkomnar en kung. De flyr nu hans närvaro. De vill inte bli sammankopplade med en rövare på ett kors. Judarnas konung är nu ett hån. Han var vad det verkar som trots allt ingen messias. Han blev föraktad och övergiven av människor. En smärtas man, förtrogen med lidande. Han var som en man man skyller sitt ansikte för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Se Guds lam som tar bort världens synd. På korset hänger världens kung. Misshandlad, sargad, döende. I dessa sista skälvande timmar av Jesu uppdrag att fullborda offret av sin kropp. Där på korset så ser han på de människorna som har misshandlat honom. Som har slagit och hånat honom. Och i Lukas 23 och 34 så säger han: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han har inte kunnat bära sitt kors på grund av den grova misshandeln. Han har djupa taggar som sticker in i hans huvud. Han hänger i händer och fötter från ett träkors. I denna djupa smärtan och ensamheten. När en av de få han kan se i ögonen som han känner är sin egen mamma. Säger Jesus om sina förövare: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. För det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor han tog på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud. Och pinad. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det hänger två män vid hans sida. Två riktiga rövare. De är brottslingar, syndare. De korsfästs i lagens namn. De ska få vad de förtjänar. Deras brott leder till döden så som all synd gör. Och det finns inget lamm eller get eller tjur som kan ta bort deras synd. Inget fläckfritt djur som kan hjälpa dem. Ingen människa som skulle ge dem frikännande eller förlåtelse för vad de har gjort. 23, 39 till 43. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: Är inte du messias? Fräls då dig själv. Och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa: Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Så svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns ingen människa som kan säga orden Jesus säger och att det skulle vara sant. Kanske skulle det vara en klen tröst, ett falskt hopp så där i dödsskuggans dal. Men Jesus är inte bara en människa. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Se Guds lam som tar bort världens synd. Lukas 23 och 44. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst, Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Gav han upp andan. Mörkret må ha hånat och plågat Jesus. Det må ha varit mörkrets tid att råda. Men ingen tog hans liv. Han gav det till sin far. Han kallade inte på några änglar som kom till hans försvar. Han gick hela Via Dolorosa fram till Golgata. Han utropade inte sig själv till Messias och judarnas konung. Han klev inte mirakulöst ner från korset. Han helade inte sina egna sår. Istället bad Jesus fadern att förlåta sina förövare. Han välkomnade rövaren som hängde på korset bredvid honom. Han gjorde sin faders vilja och han blev Guds lam som tar bort världens synd. Vi var alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Därför ska Herren ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytarna. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Det är vår frälsare. Det är vår Gud. Så jag undrar om Johannes döparen förstod vad han sa när han pekade på Jesus och sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Jesus, vi prisar dig och tackar dig. Du inte gjorde det som alla ville att du skulle göra.